Välkommen till 1900-någonting. Programmet där vi tar oss en titt på de mest skrämmande årtalen under 1900-talet. Solvarv som skrämmer och sprider skräckinjagande sentimentalitet och årtal som fyller oss återigen med ångest och åldersnoja. Och vilket årtal ska vi då ta oss an denna avskyvärda allhelgona månad? Ska vi kanske besöka det tidiga 1900-talets krigsdrabbade mörker? Eller seklets sena segment när vi fylldes av mördande malignitet inför millennieskiftet? Nej, kära lyssnare, så enkelt kan vi inte låta er komma undan. Vi ska ta och titta på ett år som startade mest fruktade årtiondet i vår historia. Vi ska idag bjuda er på startåret för 1980-talet. Överge vänligen allt hopp, ni som entrar här. Ty dagens årtal är 1980. Vi ska inleda denna kusliga kavalkad från 1980 med en historia som är likaledes sann som den är fasansfull. Ursäkta, fasansfull ska det vara. Den är alltså inte full av fasaner. Det skulle ju vara helt löjligt. Vi ska nu få höra den hemska transformationshistorien som heter När Sverige gick över till sommartid. Och nu, utrikes. Sverige ställer idag fram klockan en timme. Det är första gången sedan 1916 som man prövar på sommartid i vårt grannland för att få flera soltimmar under dagen. I övriga nyheter, kaos
har... Stopp! Stopp! Stoppa sändningen! Stoppa utsändningen genast!
Va? Hur kom du förbi Yles säkerhetssystem?
Nå, jag öppnar nu bara dörren.
Jaha, ja.
Men du, radioreporten, du måste uppmana folket att ställa fram klockorna en timme.
Va? Varför det?
Om Sverige inför sommartid så måste också vi göra det, inser du inte?
Nej, varför det?
För annars kommer ju klockan att vara lika mycket här som den är i Sverige.
Ja, ja, just det. Det tänkte jag inte på. Men är det så farligt då?
Är det så farligt? Är det så farligt? Är det så farligt? Inser du inte hur mycket vi liknar Sverige redan i detta nu? Vad tror du att kommer hända om vi också har samma tid som dem?
Jag vet inte.
Något till att börja med. Man kommer inte att behöva ställa om klockan när man tar båten över. TV-programmen vi tittar på kommer att gå i samma tid som de säger i TV:n. Och värst av allt, vi kommer att transformeras till svenskar.
Okej, det låter ju ganska skrämmande. Men vi kan ju faktiskt inte börja ställa om klockan. Folk kommer ju att bli sura om de får sova en timme mindre.
Jag varnar dig, det här är din sista chans. Transformationen har redan börjat.
Okej, vi tackar för den varningen. Och vi fortsätter med kulturnyheterna. Kungliga Dramatiska Teatern i Stockholm har fått en ny chef. Det är finländaren Lasse Pastej. Ja, vi skippar den nyheten och går till statsminister Manu Koivist. Alltså nu är det någon fel på namnen här. Så här kan man ju inte heta. Fan vad lack man blir på det här, inga. Vi återkommer om en stund. Om en stund. Och vi återkommer lite senare i programmet. Finlandssvenska teatern presenterar Packmannens död med Dick Idman och Stina Ekblad.
Hören i vägfarande gula tingest med käftar, ideliga klapprandes som en i vinden vajande ladugårdsdörr. Vad är I, om frågan ej tyckes för framfusig?
Jag, med min gula skepnad och käftar som ni så välförtjänt myntar som ideliga klapprandes, är en tragisk tingest. Dömd att denna jord vandra med en målsättning alena, att sluka allt i min väg, i denna labyrint som vi valt att kalla livet, som är ett liv vars levnad levs i livets lov.
Så, min vän, jag tyckes inte få svar på mitt spörsmål, så jag spör på annat vis. Icke vad, men vem är ni?
Ack ja, ett sådant spörsmål spör madam, och svarsmål bör hon få. Jag är packmannen.
Jag har hört förtälja som med er ankomst i segner från arkadmaskiner. Kom hit i min trädgård och jag ska bjuda dig körsbärens sötma.
Madam, jag önskar inte ett hellre. Men ve mig, spökena, ett ljusblått, ett rött, ett rosa och ett orange. De förtär mig.
Nej, med ett sista skri han förgås, min älskade packman.
Nu fortsätter 1900-någonting med den fruktansvärda historien från 1980 som heter När Sverige gick över till sommartid.
Det var igår som Sverige införde sommartid och därmed är klockan lika mycket i Finland som i Sverige. Många anser att det här skulle leda till att vi här i landet skulle riskera att bli mera lika Sverige och faktiskt också transformeras till svenskar. Men personligen tycker jag att det här låter rätt svinlöjligt. Vad anser du, professor Pentti Lokkanen?
Ja, det låter ju onekligen rätt knasigt. Men om det är så att vi transformeras till svenskar så får vi väl ta och anpassa oss till det. Gilla läget helt enkelt.
Ja, visst är det så. Absolut. Men då vill jag tacka dig, Pentti, för att du kom hit.
Nej, det är jag som ska tacka. Och förlåt för att jag tog plats här i stolen.
Nej, det var inget besvär alls. Tack och förlåt själv bara.
Men jag måste också säga att gud vad trevligt det var att få komma hit och vara med i det här programmet.
Ja, men tack, vad roligt att höra.
Ja, skitroligt faktiskt.
Jättetrevligt verkligen att du ville komma hit, du också.
Men hör ni inte vad ni gör här, människor?
Va? Är du här nu igen?
Ni sitter här och har en empatisk debatt och är trevliga mot varandra. Det här är inte finskt sätt, förstår ni inte?
Jaså, men om du har en åsikt i frågan så kan du väl sätta dig ner och så kan vi prata om det. Snacka lite bara.
Nej, tyst med dig!
Ja, sätt dig ner. Jag tänkte lägga på lite fika om någon vill ha.
Men snälla människor, ni måste kämpa emot transformationen. Ni får inte bli svenskar.
Ja, men verkligen trist att du tycker så, verkligen. Men jag förstår ändå hur du tänker.
Du förstår satan ingenting. Som finländare förstår vi för helvete inte vad någon annan människa tänker eller känner. Det är det som skiljer oss från de där töntempatiska svennomanerna på andra sidan potten, förstår ni inte?
Nej, alltså nu börjar jag känna mig kränkt här faktiskt.
Ja, jag också. Jag känner också att jag börjar bli lite kränkt av det här faktiskt.
Ja, vi borde ju införa någon
människor,
statlig instans.
Människor, det här går alltså överstyr!
Du inte behöva känna.
Härnäst i 1900-någontings mest fasansväckande årtal, ursäkta, fasansväckande ska det vara. Årtalet väcker ju inte fasaner om man inte ropade åt dem jättehögt förstås, då vaknar de säkert, men det är väl knappast intressant i sammanhanget. Nämligen 1980. Och nu ska vi lyssna på en historia om vanvettet som kan komma av en kontorsattiralj som idag kan tyckas oskyldig. Men när den kom drev den fram en sällan skådad galenskap hos gemene man. Det här är den sällsamma sagan om post-it-lapparna.
Älskling, nu är jag hemma och jag handlar kontorsmaterie.
Oj, vad roligt att du äntligen ska börja jobba hemifrån, Gustav.
Ja visst, här har jag nu allt jag behöver. En ultramodern faxmaskin från Japan, en hyperteknologisk telefon utan sladd.
Men Gustav, vad är det här för några gula lappar?
Ja, det här är kanske det mest fantastiska. Det här är så kallade post-it-lappar. Det är små lappar som har lim bakpå, så man kan lägga upp anteckningar var som helst. Otroligt intressant.
Men Gustav, det låter lite farligt det här.
Farligt? Nej, du är ju bara rädd för nya saker, du.
Men lova nu att du tar det försiktigt, Gustav.
Ja, visst ska jag göra det. Jag skriver det på en post-it-lapp så jag minns det. Ta det försiktigt. Anja, kan du påminna mig om att köpa flera post-it-lappar? Jag skulle skriva en post-it-lapp om det, men det är ju just de som är slut, så det är väldigt svårt just nu.
Men är de slut redan, Gustav? Du köpte ju hundratals igår.
Jo, tydligen.
Men vad är det som händer med dig, Gustav?
Jag vet faktiskt inte, Anja, men jag ska skriva en lapp att jag borde kolla upp det, vad som händer med mig.
Och nu här i 1900-någonting blir det Österbottens värsta spökhistorier. Ja, det här har jag tänkt att jag skulle berätta en liten anekdot som jag hörde, som kommer från Fänglax från byrån i hans åkninne. Det var då 1924 och då var en kar som hette Börje, och han hade varit och morra och släg i hälbrodrin sin. Nej, vänt nu var det nog fel. Bengt hette han, ja. Så han hade morra och släg i hälbrodrin sin då. Och det var ju nalejs besvärligt här, för det var ju i lagstiftningen på han tiden det att man fick inte morra och slå i häl folk, det var noga med det. Nåjo, han funderade nog att han skulle måste göra sig av med kroppen på något vis. Men det passar ju bra här det, för han höll ju inte på mura om skorstenen sen. Så han gjorde nog bara så att han la tid brodrin sin med bäcklan och allt och mura tiden in i skorstenen. Men så till natten då han skulle fasta ligga, så tyckte han att han hörde några märkvärdiga ljud från taket. Det var som att någon skulle ha knackat här. Men inte funderade mig på det, så han började nog sova. Men då på natten så vaknade han upp, då han hörde att det knackade igen därifrån taket, fast ännu högre. Så han tänkte nog att han skulle måste kontrollera vad som hände där. Så han tog stigan och få upp på skolan där det var kolsvart, helt mörkt där. Men han hade en ljuslykta med sig som han tände då. Och då han hade öppnat vindslokon och började skåda sig omkring där, så såg han det. Det hade börjat regna in genom taket. Så det vart ju besvärligt det. Måste börja handla nya tak part och ta och lägga om taket. Hur var då? Österbottens värsta spökhistorier. Nu fortsätter 1900-någonting med den sällsamma sagan om post-it-lapparna.
Är det doktor Bjurholm? Ja, jag är så orolig för Gustav. Han verkar ha utvecklat någon sorts maniskt beteende. Jag är nästan rädd att vara här hemma. Gustav, vad gör du här?
Så du är orolig för mig, älskling?
Nej, inte har jag sagt något sånt inte.
Jag vet exakt vad du sa. I min trådlösa kontorstelefon kan jag höra alla samtal. Vad är du oroad för, älskling? Va?
No.
Va? Att jag är steget före alla andra. Att jag har gått förbi er vanliga människor i rent intellekt och korttidsminne bara genom att utvecklas till en hybrid. Hälften man och hälften post-it-lappar.
Gustav, du måste sluta med dina post-it-lappar. Lägg ner den där bunten och lägg ner pennan.
Vad har jag sagt, Anja? Om du vill att jag ska göra någonting, så skriv det på en post-it-lapp och lägg det på anslagstavlan.
Men det går ju inte, Gustav. Anslagstavlan är ju full. Allting är fullt av de där satans post-it-lapparna. Du måste faktiskt göra ett val nu, Gustav. Är det mig eller lapparna du vill ha?
Förlåt, älskling. Jag vet inte vad som hände med mig. Jag försvann in i min egen värld, men det blir ju bara så självklart när du lägger fram ett ultimatum på det där sättet.
2 månader senare.
Älskling, är du hemma? Ja, jag tyckte att det var någonting som prasslade i köket.
Hahaha, vad du var närgången då. Jag tror du försöker limma på mig. Kom hit nu så ska jag skriva saker på dig. Och fylla hela huset. Ja, hela världen med dig.
Österbottens värsta spökhistorier.
Ja, det var en karta som lyfte telefon och fick tala med växeltelefonisten. Det var på hand tid och det var... Då man inte slår numrorna utan man talar med hon det och så kopplar hon dem vidare. Och så sa hon åt hon att hör du tidigare idag? Så då bad jag att du skulle koppla mig till handelsboden. Ja, sa telefonisten. Men då så fick jag istället höra pappmän i telefon. Jaha, sa växeltelefonisten och vartna lite fundersamme. Och så sa han då att han berättade nog att han hade bra och att vi ska vara orolig. Nej, sa växeltelefonisten, men var han på handelsboden han då eller vad då? Nej, sa Kant då. För papp min, han for till Amerika för 5 år sedan. Och då förr vikon så fick vi höra per telegram att han har död då en kolgruva rasade ihop. Och då var telefonisten tyst. Men ett en stund så frågade hon. Så du talar med papp din som har död i Amerika? Jo, sa Kant. Nå i så fall så måste vi nog ta betalt för ett långdistanssamtal. Så det vart ju dyrt för henne det. Obehaglig historia är det, men att det var en sista för idag.
Österbottens värsta spökhistorier.
Kungliga Dramatiska Teatern i Stockholm presenterar Packmannens död. Med Per Oskarsson och Ernst-Hugo Järegård.
Begriper ni inte det, era vanvettiga väckvillingar, att jag förföljs av spöken? Ständigt spöken på min färd.
Packmannen, min allra äldsta gulfärgade kumpan. Vadan finner ni icke för gott att förtära dessa spöken?
Alltså, ni vedervärdiga skälm, icke kan en man förtära ett spöke, icke ens en packman.
Jo, men kolla här, om du äter den där stora pluppen, då blir spökena blåa och då kan man äta upp dem.
Ja, det var som fan så. Det har jag aldrig testat så.
Packmannens död, regisserad av Lasse Pöst. Lasse Pöjs. Lasse Pöjst. Lasse Pajsto. Nej, vi får ta in Ingmar Bergman istället. Det här går inte.
En kväll då jag satt ledig. Jag hade öppnat upp en ölflaskor redig. Och just knäppt på tvn såg en repris av Na Idol. Då jag satt här vid televisionen smått uttråkad av exhibitionen kom ett ljud från telefonen in tones och hål. Det var väl någon som ville ha jag tog framman utan dröjsmål. Morandis, där i min gål. Jag grävde i fickon efter tonin, fick strax fram klok telefonin och jag skådde vad notifikationen ville seg med en ton så hål. Men då jag till sist fick han upplåst var notisen som helt bortblåst. Det var ett nine som ville nå, it hade nine enda mål, it hade nine orsak till stör mig, it it enda mål till stör mig från Idol. Jag funderar smått besviken på det här ny modern tekniken. Varför kopplar i telefonen? Varför kommer det ett skrål? Men det var något jag funderar på. Jag vill ha röjk och gå ner på. Balkongen för att jag tänd på. En cigarett, ja, en mentol. Men då jag stod där på balkongen hade just tänd på min mentol. Kommer igen. In tones och hål. Jag har kopplat så hårt i fickon att jag nästan tappade drickon. Jag fick ställa den ner på golvet för att inte spilld min alkohol. Så jag plockade fram telefonen, han som hade givit ifrån sig tonen. Och jag skådat här och så att jag hade fått ett sms där i min gål. Och då jag läste vart jag så chocka att jag tappade min mentol. För där stod bara, never skål. Jag sprang tillbaks in i huset, la på allt takljuset och begrunda länge sms-i som stod där om en skål. Jag funderar vem som gräver fram ett nummer och sedan gäver med en text om en skål av never. Vem kan ha ett tokomål? Jag slog upp numron som jag hittade, han som hade skrivit never skål och jag såg att han hette Paul. Nu vart jag ännu mer konfundera. Jag stod för mig själv där och kavera. Tänkt att sakoli var märkvärdigt. I kändare jag nå en Paul.
Kan det vara en kamrat för gången, när jag glömt bort från skolgången. Jag gick tillbaka till balkongen, för till tändin till i mentol. Men då jag stod där och fundera, kom in till i tones och hål. Och där stod jag, never skål. Nu vart jag smått för arga, skrev att hör du kar, nu har jag fått nog av det här kaplasi, nu får du jävde Paul. Jag skickade sms, fick nu hoppas att han skulle läsa. Och sluta med dem de fasonan, jag vill inte fundera mer på Paul. Men just då så hörde jag ännu en tones och hål. Och jag fick ett svar, never skål. Nu vart jag fly förbanna, då jag vita it nanna. Jag slängde iväg telefonen så han landade på min gål. Jag gick in och gick i tettan, tog med mig cigarettan. Få till köket för att hämta en öl till, jag behöver drick mer alkohol. Jag tänkte inte mer på Hedi Oli, men där mitt på köksbowli stod just här som jag frukta. Jag gav ifrån mig ett vrål, för där mitt på köksbowli stod han, både rund och hål, i never, never skål. Och då kom allting tillbaks till mig, en elektrisk stöt i mig. För jag mindis nu vem han var, han det som kallar sig för Paul. Det var en snickar som hade morra och lagat mig en skål för några år sedan. Men han död innan jag betalade för min neveskål. Och nu kom han tillbaks från dödsriki, han var tär i min gål. Han som kallar sig för Paul. Jag tog pengbössin i fickon, gick ut och lämnade drickon. Gick fram i mörkret genom byn tills jag kom till en gravgål. Så han nyaste gravsteinen, just där under tallgreinen. Där stod det klart och tydligt, jär vilar snickarin Paul. Jag la tid 10 euro, lämna hem på hans gravgål, som betalt för min neveskål. Jag gick tillbaks till husi, oroligt här i gatuljusi. Men äntligen hade jag upprejt mitt köp av min neveskål. Jag tyckte det var laga rätt, men när jag kom in i köket mätt. Så jag att Nevri hade spruckit, i skålen hade gaj i ett stort hål. Fast jag hade betalat han i döden så hade han narrat mig på en skål. Sin inte ens i döden gav dem till lit på hantverkaren och deras skrå. Armadis, jävla Paul.
Någonting.